Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Från konferenscentret vid Tempelplatsen i Salt Lake City sänder vi nu den 177:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Med tal av kyrkans generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för musiken under detta möte. Kyrkans medlemmar och ämbetsmän kommer från hela världen för att få undervisning av kyrkans ledare.
This broadcast is furnished.
Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Communications. Varje form av inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. Thomas S. Monson, första rådgivare i första presidentskapet, leder denna session.
We welcome you to the first general session of the 177.
Vi välkomnar er till den första allmänna sessionen av den 177:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. President Gordon B. Hinckley, som presiderar över den här konferensen, har bett mig, Bodo Monson, att leda sessionen. Vi välkomnar generalauktoritet på förhöjningen i konferenscentret och i Assembly Hall. Välkomnar också generalpresident för hjälpföreningen Unga män och unga kvinnor, Söndagsskolan och primärföreningen som är närvarande vid den här konferensen. Vi välkomnar särskilt ledare från myndigheter, utbildningsväsende och samhälle som är här idag. Vi tackar ägare och tekniker vid de många tv- och radiostationer i satellit- och kabelsystem som ställer sina anläggningar till förfogande så att stora skaror i många delar av världen kan ta del av konferensen. Vi är också glada att kunna sända dessa sessioner via internet. Körsången under den här sessionen framförs av Tabernakelkören under ledning av Craig Jessop och Mac Wilberg med Clay Christensen vid orgeln. Kören inledde med Ära ske Gud i höjd och ska nu framföra O böne stund. Inledningsbönen uppsänds sedan av Esther Robert F. Orton i det 70-års forum.
This is my Father's.
Our Father who art in heaven.
Vår Fader som är i himlen.
Hallowed be thy name.
Helgat var det ditt namn.
We recognize thee as the.
Vi erkänner dig som är skapare utav allt som är rätt och gott.
And we recognize and give thanks.
Och vi erkänner dig, din vår frälsare och som vems kyrka detta är. Vi tackar dig, och Gud, för vår profet, för Gordon B. Hinckley. Och uttrycker vår tacksamhet för hans närvaro här idag. Vi ber för det som ska medverka genom att tala eller genom sång. Och vi ber för dem som ska lyssna till denna konferens, att vi ska kunna känna din andes påverkan. Välsigna dem som tjänar i de militära tjänsterna runt om i världen. Var med dem och beskydda dem och vägleda dem att finna trygghet och säkerhet. Vår Fader, vi lever i en värld där vi påverkas av frestelser. Hjälp oss att leda oss bort ifrån dessa frestelser, att vara starka och göra allting som är enligt din vilja. Vi tackar dig för återställelsen av evangeliet och för Jesus Kristus och för kyrkan i denna dag. Och vi ber att vi må genom vårt rättfärdiga levande att låta Jesus Kristus leda oss genom kyrkan. Vi ber för dem som har det svårt, och vi gör det i Jesu Kristi namn. Amen.
President Hinckley has asked that I now present the general authority.
President Hinckley har bett mig att nu framlägga kyrkans generalauktoriteter, områdets 70 och biorganisationernas generalpresident för röstning. Broder Robert W. Cantwell, verkställande chef för kyrkans revisionsavdelning, läser sedan upp avdelningsrapport. Därefter kommer Broder Matt Watson, första presidentskapets sekreterare, att presentera kyrkans statistiska rapport för år 2006. Sedan talar Elder Richard G. Scott i det 12 apostlarnas forum till oss. Efter hans tal sjunger kören: Sätt din hand till Herrens verk. När jag nu framlägger kyrkans auktoritet, så ber jag att alla deltar, inte bara med upplyft hand, utan också med löfte i hjärtat. Det är föreslaget att vi stödjer Gordon B. Hinckley som profet, siar och uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Thomas Spencer Monson som första rådgivare i första presidentskapet och James Esdras Faust som andra rådgivare i första presidentskapet. De som är för kan visa det med upplyft hand. Om någon är däremot, visar han med samma tecken. Det är föreslaget att vi stödjer Thomas Spencer Monson som president för de 12 apostlarnas kvorum. Boy Kenneth Packer som tillförordnad president för de 12 kvorum och följande medlemmar i det kvorumet: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf och David A. Bednar. De som är för kan visa det. Någon däremot, Det är föreslaget att vi stödjer rådgivarna i första presidentskapet och de 12 apostlarna som profeter, siare och uppenbarare. Alla som är för kan visa det. Om någon är däremot kan han visa det med samma tecken. Det är föreslaget att vi avlöser följande som omröst 70 från och med 1 maj 2007.
D. Allen Anderson, C. Elmer Black, Ildefonso de Castro Deus, Oscar W. Chavez, Hector A. Davalos, Carlos R. Fernandez, Carlos J. Garcia, John R. Gibson, Jose L. Gonzalez, Paolo Grohl, Beaver T. Hoching, Emmanuel A. Kesey, Eric W. Kopischka, G. Stephen Laney, Barry Lee, James B. McDonald, Gerald A. Mead, Jorge Mendez, Rodrigo Mira, Carlos A. Perez, Richard G. Peterson, Eric B. Shumway, Joseph W. Citati, A. Kim Smith, W. Blake Sonny, Gary M. Stewart, Michael J. Teh, Robert B. White, John W. Yardley. All who wish to join us.
Alla som vill med oss uttrycka sitt tack och uppskattning kan visa det. Det är föreslaget att vi understödjer följande som nya områdes 70.
Enrique R. Falabella, Eric W. Kopischka, Michael J. Teh, Octaviano Tenorio, and Claudio D. Civic. All in favor, please manifest it.
Alla som är för kan visa det. Eller någon emot. Det är föreslaget att vi stödjer följande som nya områdes 70.
Ruben V. Aleo, Climato C. Alameida, Sergio M. Anaya, Wilfred W. Anderson, Fernando J. D. Arujo, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, Marvin T. Brinkerhoff, M. Anthony Burns, David Cabrera, Rafael E. Castro, Gerald J. Cassay, Robert A. E. Chambers, Yun Juan Che, Kim B. Clark, David L. Cook, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Stephen L. Flugiger, Jovencio A. Wanson, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Gareth C. Hill, Frederick C. Aciene, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kapuma T. Kola, Richard K. Melchin, R. Bruce Merrill, Peter F. Mers, Benson E. Mesalucha, Enrique J. Montoya, K. Brett Natras, Russell T. Osgathorpe, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Paulo R. Puerta, Ruben L. Spitale, Nate C. Tobias, Frank V. Trithall, Terence M. Vinson, Taniela B. Wakolo, Richard W. Wheeler, Scott D. Whiting. All in favor,
alla som är för kan visa det. Om någon är däremot, samma tecken. Det är föreslaget att vi avlöser med tacksamhet och uppskattning Bonnie Ray Denise Parkin, Kathleen Hurst Hughes och Ann Clark Pingree som generalpresidentskap för hjälpföreningen. Vi avlöser också alla medlemmar av hjälpföreningens generalstyrelse. Det är också föreslaget att vi avlöser Julie Beck och Elaine Dalton som rådgivare i unga kvinnors generalpresidentskap. Alla som vill med oss uttrycka sitt tack och uppskattning för deras utmärkta tjänande kan visa det. Det är föreslaget att vi stödjer Julie Bangerter Beck som ny generalpresident för hjälpföreningen med Sylvia Enriquez Allred som första rådgivare och Barbara Thompson som andra rådgivare. De som är för kan visa det. Någon däremot. Det är också föreslaget att vi stödjer Elaine Schwartz-Dalton som första rådgivare i Unga kvinnors generalpresidentskap och Mary Nielsen Cook som andra rådgivare i Unga kvinnors generalpresidentskap. De som är för kan visa det. Någon däremot. Det är föreslaget att vi stödjer övriga generalauktoriteter av områdes 70 och generalpresidentskap som för närvarande insatta. De som är för kan visa det. Och någon däremot kan visa det. Det verkar som om röstningen varit enhällig. Tack bröder och systrar för er tro och era böner. Vi ber nu de nyligen kallade generalauktoriteterna och presidentskapen och rådgivarna i Unga kvinnors presidentskap att inta sina platser på förhöjningen.
Till första presidentskapet för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Kära bröder, enligt föreskrift genom uppenbarelse i kapitel 120 i läran av förbunden auktoriseras utbetalningar ur kyrkans fonder av rådet för tiondemedlens användning. Detta råd utgörs av första presidentskapet, de 12 apostlarnas quorum och presiderande biskopsrådet. Rådet godkänner budgetar för kyrkans avdelningar och verksamhet. Efter godkännande av rådet ska kyrkans avdelningar använda medel i överensstämmelse med godkända budgetar och enligt kyrkans policy och riktlinjer. Kyrkans revisionsavdelning har tillgång till alla uppteckningar och system som behövs för att bedöma att kontrollen är tillräcklig över bidrag till fonder, utbetalningar och skyddandet av kyrkans tillgångar. Kyrkans revisionsavdelning är fristående från alla andra avdelningar och all annan verksamhet inom kyrkan, och personalen består av auktoriserade revisorer, auktoriserade interna revisorer, auktoriserade revisorer för informationssystem och andra kvalificerade yrkesmän. På grundval av genomförda revisioner anser kyrkans revisionsavdelning att i allt väsentligt har intäkter och utgifter samt kyrkans tillgångar för året 2006 upptecknats och förvaltats i enlighet med professionella revisionsnormer, godkända budgetar och kyrkans policy och riktlinjer. Högaktningsfullt, kyrkans revisionsavdelning, Robert W. Cantwell, verkställande chef.
Brothers and sisters.
Bröder och systrar, första presidentskapet har utfärdat följande rapport om kyrkans tillväxt och ställning för året som avslutades den 31 december 2006. Antal enheter i kyrkan, antal stavar 2745, missioner 344, distrikt 630. Församlingar och grenar 27 475. Medlemmar totalt 12 868 606. Ökning av antalet barn med matrikelkort under 2006, 94 006. Nyomvända, döpta under 2006, 272 845. Antal heltidsmissionärer, 53 164. Två tempel invigda under 2006, Sacramento i Kalifornien och Helsingfors i Finland. Två tempel återinvigda under 2006, Santiago i Chile och Papete på Tahiti. Antal tempel i verksamhet för närvarande totalt 124. Framstående medlemmar som avlidit sedan april 2006. Äldste Devere Harris, tidigare medlem i det 70s korum. Äldste Spencer H. Osborne, tidigare medlem i det 70s korum. Syster Elisa Young Rogers Worthlin, hustru till äldste Joseph B. Worthlin i det 12 apostlarnas korum. Syster Norma Wilson Bansham Ashton, hustru till äldste Marvin G. Ashton, tidigare medlem i det 12 apostlarnas korum. Syster Dorothy Porter Holt, tidigare rådgivare i unga kvinnors generalpresidentskap.
This conference began with a profoundly moving presentation of the classic hymns.
Den här konferensen började med ett stämningsfullt framförande av den klassiska psalmen O bönestund av den storslagna tabernakelkören. Den välkända texten påminner oss om att bönen är källan till tröst, lindring och beskydd som vår kärleksfulla, barmhärtiga himmelska fader villigt ger oss. Bönen är en himmelsk gåva från vår fader i himlen till varje människa. Tänk, den allra högste, den mest allvetande, allseende, allsmäktiga uppmuntrar dig och mig, vi som är obetydliga, att samtala med honom som vår fader. Eftersom han vet hur väl vi behöver hans vägledning, befaller han oss i själva verket: du skall bedja högt såväl som i hjärtat, ja, för världen såväl som i hemlighet, offentligt såväl som i enrum. Omständigheterna har ingen betydelse. Oavsett om vi är ödmjuka eller arroganta, fattiga eller rika, fria eller förslavade, lärda eller okunniga, älskade eller övergivna, så kan vi tala till honom. Vi behöver ingen avtalad tid. Vår enkla bön kan vara kort eller ta all den tid vi behöver. Den kan vara ett långt uttryck för kärlek och tacksamhet eller en brådskande vädjan om hjälp. Han har skapat otaliga kosmos och befolkat dem med världar. Ändå kan du och jag samtala med honom enskilt, och han svarar alltid. Vi ber till vår himmelske fader i Jesu Kristi, hans älskade sons heliga namn. Bönen är mest verkningsfull när vi strävar efter att hålla oss rena och vara lydiga, när våra motiv är värdiga och vi är villiga att göra det han ber oss om. Ödmjuka böner ger vägledning och frid. Var inte rädd för att uttrycka dina känslor klumpigt. Tala bara med din barmhärtiga fader. Du är hans dyrbara barn som han älskar fullkomligt och vill hjälpa. När du ber, inse då att din fader i himlen är nära dig och att han lyssnar. En nyckel till bättre böner är att lära sig ställa de rätta frågorna. Istället för att be om sådant du önskar dig, så tänk på att uppriktigt söka veta vad han vill för din del. När du sedan förstår vad som är hans vilja, be då om ledning att få kraft att uppfylla den. Om du någon gång känner dig långt borta från vår fader, kan detta ha många orsaker. Vilken orsaken än är, kan du fortsätta be om hjälp. Han leder dig då till att göra det som återger dig tillförsikten om att han är nära. Be även när du inte känner någon önskan att be. Ibland kanske du, liksom ett barn, bär dig illa åt och känner att du inte kan nalkas din fader med ditt problem. Det är då du som mest behöver be. Tyck aldrig att du är alltför ovärdig för att be. Jag undrar om vi någonsin förstår riktigt bönens oerhörda kraft innan vi stöter på ett övermäktigt, allvarligt problem och inser att vi själva är ur stånd att lösa det. Då vänder vi oss till vår fader och erkänner ödmjukt att vi är totalt beroende av honom. Det hjälper att hitta en avskild plats där vi högt kan uttrycka våra känslor så länge och så intensivt som det behövs. Jag har gjort detta. Jag var en gång med om något som gjorde mig oerhört bekymrad. Det hade inget att göra med olydnad eller överträdelse, utan med en livsviktig relation till en människa. Under en tid utgöt jag mitt hjärta i enträgen bön. Hur mycket jag än försökte kunde jag ändå inte finna någon lösning, inte lugna de starka känslorna inom mig. Jag vädjade om hjälp från den evige fader som jag lärt känna och har fullt förtroende för. Jag såg ingen väg som skulle ge mig det lugn jag vanligtvis är välsignad med. Sömnen fann mig. När jag vaknade kände mig totalt lugn. Åter knäböjde jag i allvarlig bön och frågade, hur har det skett? I mitt hjärta visste jag att svaret var hans kärlek och hans omsorg om mig. Sådan är kraften i uppriktig bön till en barmhärtig fader. Jag har lärt mycket om bön genom att lyssna till president Hinckley när han uppsände böner på våra böner. Ni kan också lära av honom genom att noga studera den mycket ovanliga offentliga bön han uppsände i slutet av oktoberkonferensen 2001 för faderns barn över hela världen. Han bad från hjärtat, inte från något färdigt manuskript. Studera den bönen, så kommer du att märka att där inte finns några tomma upprepningar, inget konstlat uttryck för att göra intryck på andra, som ibland händer. Han satte samman enkla ord på ett uttrycksfullt sätt. Han ber som en ödmjuk, tillitsfull son som känner sin älskade fader i himlen. Han förlitar sig på att svaret säkert kommer när det som mest behövs. Varje bön är skräddarsydd efter avsikten med den. En tydlig redogörelse för vad som behöver lösas och uttryck för tacksamhet över konkreta och värdesatta välsignelser. Hans spontana böner är som skickligt slipade ädelstenar, tysta vittnesbörd om den fundamentala plats som bönen upptagit i hans liv under många, många år. Ofta när vi ber om hjälp med något viktigt kommer vår himmelske fader att ge oss vänliga maningar som kräver att vi tänker, utövar tro, arbetar, ibland kämpar och sedan handlar. Det är en steg för steg process som gör det möjligt för oss att urskilja inspirerade svar. Det är sällan du får ett fullständigt svar med en gång. Det kommer en bit i taget så att du växer i förmåga. När varje del åtlyds i tro, så leds du till andra delar tills du har fått hela svaret. Det här mönstret kräver att du utövar tro på vår faders förmåga att svara. Även om det ibland är mycket svårt, leder detta till betydande personlig tillväxt. Han hör alltid dina böner och besvarar dem alltid. Hans svar kommer emellertid sällan medan du står på knä och ber, även om du kanske vädjar om ett omedelbart svar. Istället manar han dig i lugna stunder, när anden som starkast kan påverka ditt sinne och hjärta. Hans mönster får dig att utvecklas. Din karaktär utvecklas, din tro ökas. Det finns ett samband här. Ju större din tro är, desto starkare karaktär får du. Och en karaktär som utvecklats ökar din förmåga att utöva en större tro. Det är så svårt när en uppriktig bön om något du önskar dig väldigt mycket inte kan besvaras på det sätt du vill. Det är svårt att förstå varför ditt utövande av djup och innerlig tro som kommer av din lydnad inte ger det önskade resultatet. Frälsaren lärde, vad helst i bedjen fadern om i mitt namn, som är nyttigt för eder, skall givas eder. Ibland är det svårt att inse vad som i längden är bäst eller nyttigt för dig. Ditt liv blir lättare när du accepterar att det som Gud gör i ditt liv är för ditt eviga bästa. Du uppmanas att söka efter ett svar på dina böner. Lyd mästarens råd att utforska det i ditt eget sinne. Ofta kommer du på en lösning, och medan du söker bekräftelse på att du uppfattat svaret rätt, kommer hjälpen. Den kan komma genom dina böner, eller som den heliga andens maning, och ibland genom andras ingripande. Den vägledning om bön som gavs till Oliver Cowdery kan hjälpa dig också. Se, du trodde att jag skulle giva det till dig utan någon ansträngning från din sida, blott du bad. Du måste utforska det i ditt eget sinne. Därefter ska du fråga mig om det är rätt. Om det är rätt ska jag låta ditt hjärta bliva brinnande. Därför ska du förnimma att det är rätt. Svaret kommer som en känsla med åtföljande övertygelse. Frälsaren talar om två olika sätt. Jag vill förkunna det för ditt förstånd och ditt hjärta genom den heliga anden. Svaren till förståndet och hjärtat är budskap från den heliga anden till vår ande. För mig kan svaret till förståndet mycket konkret liknas vid klart uttalade ord, medan svar till hjärtat allmänt kan liknas vid en känsla av att vilja be mera. Sedan klargör Herren, men om det som du lägger fram icke är rätt, skulle dina tankar vara oklara. För mig innebär detta en oroande, obehaglig känsla. Oliver Cowdery blev undervisad om ett annat sätt som svaret kan komma på. Göt jag icke frid i din själ om detta? Känslan av frid är det vanligaste bekräftande vittnesbördet som jag själv får. När jag har varit mycket bekymrad över en viktig sak och utan framgång kämpat för att lösa problemet, har jag i tro fortsatt dessa ansträngningar. Senare har en frid genomströmmat mig och lugnat min oro, så som han lovat. En del missuppfattningar om bönen kan klarläggas genom att vi inser att skrifterna fastställer principerna för verkningsfull bön, men de försäkrar oss inte om när svaret ska ges. I själva verket svarar han på något av tre sätt. För det första kan du känna friden, trösten och vissheten som bekräftar att ditt beslut är rätt. Eller för det andra så kan du förnimma denna oroliga känsla, de oklara tankarna som tyder på att ditt val var felaktigt. Eller för det tredje, och detta är det svåraste, känns det som om du inte får något svar alls. Vad gör du när du förberett dig noga, bett innerligt, väntat tillräckligt länge på ett svar och fortfarande inte känner att du fått något svar? Du kanske vill säga tack när sådant händer, för det är ett bevis på hans tilltro till dig. När du lever värdigt och ditt val är förenligt med frälsarens lärdomar och du måste handla, så bör du göra det med tillförsikt. När du är mottaglig för andens maningar, så kommer en av två saker säkert att hända när tiden är inne. Antingen blir tankarna oklara, vilket tyder på felaktigt val, eller också känner du den frid eller den brinnande känsla som bekräftar att ditt val var rätt. Om du lever rättfärdigt och handlar med tillförsikt, så låter Gud inte dig att gå för långt utan att ge dig en varnande maning om du har fattat fel beslut. En viktig sida av bönen är tacksamhet. När vi begrundar den enastående gåva som bönen utgör och de oändliga välsignelser som kommer av den, fylls vårt förstånd och hjärta av sådan uppskattning att de flödar över av tacksamhet. Borde vi inte därför ständigt och allvarligt uttrycka vår gränslösa, djupa tacksamhet till vår älskade Fader så gott vi kan, för bönens himmelska gåva och för hans svar som fyller våra behov och motiverar oss att utvecklas? Jag vittnar om att vår Fader alltid besvarar våra böner på det sätt och i den tid som är för vårt eget eviga bästa. I Jesu Kristi namn. Amen.
We shall now be pleased to hear from elders J.E. Jensen.
Vi kommer nu att få lyssna till elsterna J.E. Jensen och John B. Dixon i det 70s forum. Efter deras tal sjunger kör och församling: Tack Gud att profeter du sänder. Därefter talar elsterna Jeffrey R. Holland och David E. Bednar i det 12 apostlarnas forum. Sedan sjunger kören Sök, klappa och be. Elster Jensen.
This magnificent choir gives inspiring sermons.
Denna underbara kör ger underbara predikningar. Några av de främsta predikningarna finner vi i psalmerna. Mitt vittnesbörd och min omvändelse till det återställda evangeliet påverkades starkt av att jag som ung pojke sjöng Sions psalmer. Jag växte upp i den lilla staden Mapleton i Utah och gick till möten i vad som nu kallas den gamla vita kyrkan. Min 95 år gamla mor bor fortfarande i Mapleton. När jag hälsar på henne kör jag förbi den gamla vita kyrkan och en ström av juliga minnen fyller mitt sinne. Bland annat minns jag omvändelsekraften när psalmerna vi sjöng i prästerrummet, söndagsskolan och på sakramentsmötena. Mina upplevelser liknade de som president Hinckley hade när han som diakon deltog i stavens prästerrumsmöte tillsammans med sin far. De sjöng pris åt en man. Senare sa han: Jag fick ett intryck som aldrig har lämnat mig av att Joseph Smith verkligen var en Guds profet. Jag tror att många av våra medlemmar upplever detta gång på gång. Psalmer spelar en viktig roll när det gäller andlighet, uppenbarelse och omvändelse. Psalmer är en viktig del av våra möten i kyrkan. Sångerna inbjuder Herrens ande och det gör det ofta snabbare än något annat vi kan göra. President J. Reuben Clark Jr. sa det: Kanske för oss musiken mer än något annat närmare Herren, med undantag av bönen. Två missionärer höll på att undervisa ett äldre par i deras hem i Peru när de avbröts av att parets son med hustru och tre barn kom på besök. Äldsterna förklarade vilka de var och vad de gjorde där. Sonen blev misstänksam mot missionärerna, vilket ledde till en obehaglig situation. Juniorkamraten bad tyst: Himmelske fader, vad ska vi göra? Han fick en känsla av att de skulle sjunga och de sjöng Jag är Guds lilla barn. Anden rörde vid denna familjs hjärtan. Istället för att två blev omvända blev alla sju medlemmar och det började med att de påverkades av en andlig sång. Musiken på kyrkans möten och i klasserna bör främja en anda av dyrkan, uppenbarelse och vittnesbörd. När det gäller sakramentsmöten har biskopsrådet ansvaret att välja ut eller godkänna musiken. Det förvissar sig om att musiken, texten och musikinstrumenten är kyrkliga, värdiga och bidrar till dyrkan och uppenbarelse. Musiken blir en uppvisning där den drar uppmärksamheten till sig själv. För många år sedan hade jag ansvaret för musiken på ett möte där ett speciellt musiknummer blev en uppvisning. Det blev en besvikelse. Andan av gudstyrkan försvagades. Psalmer skapar en vördnadsfull känsla. Ordet vördnad och uppenbarelse är som tvillingar som trivs i varandras sällskap. När de 70 inbjuds till möten med första presidentskapet och de 12 påminns vi om att komma tidigt och lyssna vördnadsfullt på preludiet. Detta inbjuder till uppenbarelse och förbereder oss för mötet. President Packer lärde att en medlem som tyst spelar ett preludium från psalmboken mildrar våra känslor och får oss att i vårt sinne gå igenom de texter som lär ut de fridgivande tingen om riket. Om vi lyssnar lär det oss evangeliet. Ty återställelsens psalmer är i själva verket en kurs i läran. Återställelsens psalmer för med sig omvändelsens anda. Det kom till som en följd av uppoffringar. Psalmer som Pris åt en man, Kom, kom Guds folk, Gå, Israels äldste, Tack Gud att profeter du sänder, Han kommer förlossa för Israels hus och många andra stärker de underbara sanningarna om återställelsen. Till exempel faderns och sonens gudomlighet, återlösningsplanen, uppenbarelser, nutida heliga skrifter, Israels insamling, det heliga prästadömet samt förordningar och förbund. Dessa stärkande salmer skapar en atmosfär som inbjuder den ande som leder oss till omvändelse. Hur ofullständiga och intetsägande skulle inte sakramentsmötena vara utan den dyrkan som psalmerna utgör. De allra heligaste psalmerna är det som handlar om Jesu Kristi offer, utgjutelsen av hans blod och om hans oändliga försoning. Mina första minnen av frälsarens helande kraft hör samman med sakramentsalmerna. Dessa ord är verkliga för mig. Oändligen kärleken Jesus förunnar mig. Jag kan ej förstå all den nåd han förkunnar mig. Min förståelse av läran om försoningen hör samman med psalmerna. Den här versen åskådliggör detta. Hur underbar, hur härlig, hur fullständig är inte försoningens storslagna utformning där rättvisa, kärlek och barmhärtighet möts i gudomlig harmoni. Att sjunga psalmer och lyssna på lämplig musik har sin början i hemmet. Första presidentskapet har påmint oss. De sista dagars heliga bör fylla sina hem med ljudet av god musik. Vi hoppas att vår psalmbok ska fylla en viktig plats bland skrifterna och andra religiösa böcker i vårt hem. Psalmerna kan skapa skönhet och frid i familjen och kan inspirera till kärlek och enighet bland familjemedlemmarna. Lär era barn att älska psalmerna. Sjung dem på sabbatsdagen, på hemaftonen, vid skriftstudier och i samband med familjeböner. Sjung när ni arbetar, när ni leker och när ni reser tillsammans. Sjung kyrkans sånger som vaggvisor för att bygga upp de små barnens tro och vittnesbörd. Viktiga lärdomar som jag har lärt mig och försöker tillämpa beträffande kyrkans psalmer är att sträva efter att komma mer punktligt till möten, sitta tyst och lyssna till preludiet och uppleva vördnad och uppenbarelse. Att gå ut ifrån möten mer vördnadsfullt, låta på studiet utöka mötets anda. Att sjunga psalmerna. Jag ser några som har tillgång till psalmbok men inte sjunger. Att välja psalmer som lämpar sig för mötet och budskapen. För det femte, att använda psalmer för att introducera eller betona skriftställen och evangeliesanningar i lektioner och klasser. Och slutligen, att ofta lyssna på psalmerna i vårt hem för att inbjuda anden. Jag ber att vi ska kunna rensa bort all olämplig musik ur vårt liv och följa första presidentskapets råd. Syskon, låt oss använda psalmerna till att bjuda in Herrens ande till våra församlingar, våra hem och till vårt eget liv. Låt oss lära oss sångerna utan till och begrunda dem, läsa och sjunga dem och ta till oss deras andliga näring. Kom ihåg att rättfärdiga sång är en bön till vår Fader i himmelen och den ska besvaras med välsignelser över era huvuden. Om dessa sanningar vittnar jag i Jesu Kristi namn. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
God morgon, bröder och systrar. Jag vill tala till kyrkans ungdomar denna morgon på samma sätt som syster Dixon och jag talar med vår egen familj. Vi vet att ni är en ovanligt skärpt generation ungdomar som snart kommer att inta vår plats som ledare i hemmet, på arbetsplatsen, i samhället och i kyrkan. Er himmelske fader älskar var och en av er och har sänt er till jorden med en avsikt. Han har uppenbarat en lyxalighetsplan som om den följs kommer att föra er hem till hans närhet efter ni har segrat över denna världens prövningar och svårigheter. Att besluta er nu att för att leva efter mönster som Herren gett oss kommer att ge er stor styrka att rätt använda er moraliska handlingsfrihet. De uppriktiga löften ni ger till er själva och till Herren är livsviktiga. Vi lär oss från Saltaren att överlämna vår väg åt Herren. Han ska göra det. Ni har kommit till världen i en tid som vi har väntat på ända från begynnelsen, tiden före Herrens andra ankomst, när å ena sidan Jesu Kristi evangeliums fullhet har återställts och det å andra sidan existerar ett stort kaos, stor förvirring och ogudaktighet. Prövotiden som ni har fötts till är underbar och ger stora möjligheter, men samtidigt finns det också stora faror som även sätter själen i fara. Det är nu ni måste sluta förbund med Herren om det är som ni vill bli under denna jordiska prövotid. Tillsammans med era föräldrar, de levande profeterna och skrifterna hjälper den helige anden er att välja mellan rätt och fel så att ni kan fatta de rätta besluten. Förhoppningsvis studerar ni under bön häftet Vägledning för de unga, tittar ofta i det och har bär det med i den förkortade versionen av häftet i er plånbok eller väska. Ni får uppleva stor lycka i det här livet och i evigheten om ni beslutar för att nu leva efter de riktlinjer som finns i detta häfte. Jag vill hjälpa er förstå hur detta mönster att påta sig tidiga förpliktelser kan hjälpa er genom att berätta om en ledare i kyrkan. Som ung man beslutade han sig för att alltid hålla visdomsordet och aldrig använda alkohol eller tobak. Han minns inte vad det var som manade honom att fatta detta viktiga beslut då, men en viktig seger vanns i hans hjärta och på sina knän lovade han Herren att alltid hålla detta bud. Under årens lopp fick han inviter att använda dessa ämnen, men han lärde sig att ett nej tack var ett bra svar. Han behövde aldrig kämpa med visdomsordet tack vare att han många år tidigare slutit förbund i hjärtat och uppriktigt lovat Herren att åtlyda denna lag. När du ber om att få den himmelske faders välsignelser rörande visdomsordet, lova honom också att du aldrig tänker röra de illegala droger som är så vanliga i dagens samhälle. Motståndaren har mycket liten förmåga att frästa dig med sånt som du aldrig har rört. Som medlemmar i kyrkan har vi blivit döpta och har ingått förbund att ta på oss Jesu Kristi namn och hålla Guds bud. Om vi begår fel, tillåter evangeliet oss att uppriktigt omvända oss och bli förlåtna. Er förpliktelse kan börja från och med nu. Vare sig ni är unga eller gamla, vilket omfattar omvändelse och försaks av synden om felsteg redan begåtts. Herren lovar stora och eviga välsignelser till sina rättfärdiga, botfärdiga barn. Men eftersom man vet att det finns många faror i det här livet har han befallt oss och sagt, ta er det tillvara och ge noga akt på det eviga livets ord. Eftersom han älskar oss och vill ha oss tillbaka manar detta bud att ta oss tillvara, att vara försiktiga med allt omkring oss. Det slags sällskapsliv vi omger oss med, det vi ser och läser, media och underhållning, musiken vi lyssnar till och så vidare. Att skaffa sig vanan att ingå förpliktelser tidigt i livet är mycket viktigt. Om du till exempel vill få det utlovade välsigna som kommer av att betala tionde och offergåvor, borde du besluta det nu för att betala tionde på alla dina inkomster. Att betala tionde hjälper oss att bli mindre själviska och mer lika vår himmelske fader som vill dela allt han har med sina rättfärdiga barn. Att fatta det beslutet kommer att visa sig ytterst viktigt. Det är intressant att notera att varje bud, liksom tiondet, är utformat för den eviga lycka och för att hjälpa dig bli mer lik din fader i himlen. Besluta dig nu för att bli som Nefi, fordom, som absolut bestämt sig att gå och göra det som Herren hade befallt. Låt oss nu se på några andra bud som blir till välsignelse i ditt liv. Skulle det inte vara underbart, oavsett vad de andra har på sig, har för sig, om du från och med denna stund är känd för ditt absoluta integritet och ditt rena språk. Bestäm dig nu för att aldrig tänka fuska, att ditt språk alltid ska vara rent, allt vulgära ord och skämt aldrig ska komma över dina läppar. Dessa saker är åtaganden som du kan göra i stillhet i ditt rum och på dina knän. Framgång kommer när du uppriktigt under bön och ödmjukt närmar dig Herren. Skrifterna lär: var ödmjuk, så ska Herren din Gud leda dig vid handen och besvara dina böner. Du behöver också göra åtaganden om anständig klädsel och hur du ska uppföra dig under en dejt. Att hålla Herrens normer är alltid lättare när man redan beslutat sig för hur man ska, tänker handla inför en dejt, en vän eller en kamrat. Somliga kanske inte förstår dina normer när du följer rättfärdiga principer och håller dina åtaganden. Men de kommer verkligen att respektera och beundra dig och önska att de vore lite mer lika dig. Andra normer att begrunda och besluta sig för är absolut moralisk renhet och sexuell renhet. Att ära sabbaten, förberedelse för mission och templet och beslutsamhet att alltid värdigt ta del av sakramentet. President Hinckley älskar ungdomarna och har ständigt uppmuntrar er att följa de normer som Herren har upprättat. När ni följer en levande profets uppmaningar och råd leds ni på en stig till evig och beständig lycka. När ni beslutar er nu att göra Herrens vilja kommer han att hjälpa och stärka er tro, tillit och önskan att följa honom kommer att bli er främsta nyckel till framgång. Jag vet att vår himmelske fader älskar var och en av er och att han verkligen sände sin enfödde son till att hjälpa er och att det kan gå förundligt bra för er när ni uppriktigt beslutar er att följa honom. I Jesu Kristi namn. Amen.
This is the 177.
Detta är den 177:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
The prophet Joseph deepened our understanding.
Profeten Josef ökade vår kunskap om talets kraft när han lärde. Det är genom ord som varje person verkar när han utför trons gärningar. Gud sade, var det ljus, och det blev ljus. Josua talade, och de härliga ljus som Gud hade skapat stod stilla. Elia befallde, och himlarna stängdes under 3 år och 6 månader så att inget regn föll på jorden. Allt detta skedde genom tro. Tro verkar således genom ord, och med ord har dess mäktigaste gärningar utförts och kommer att utföras. Liksom alla gåvor som kommer ovanifrån är ord heliga och måste talas med försiktighet och efter andens ledning. Det är med denna insikt om ordens makt och helighet som jag vill förmana oss, om en förmaning är nödvändig, om hur vi talar till varandra och hur vi talar till om oss själva. En mening ur apokryferna beskriver allvaret i detta ämne på ett bättre sätt än jag kan. Där står det: piskans slag ger blodiga märken, men tungans slag knäcker ben. Med denna starka bild i sinnet läste jag med extra stort intresse i Jakobs brev att det var möjligt för mig att bli en fullkomlig människa. Jakob skrev: vi begår alla många fel, men om någon inte felar i sitt tal är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. Han gick vidare in på begreppet om tyglar och skrev: när vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss, styr vi också hela hans kropp. Se, också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar, ändå styrs de med ett mycket litet roder. Så kommer Jakob till det viktiga. Så är också tungan en liten lem, men tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld är tungan bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och är själv antänd av Gehenna. Alla slags fyrfota djur, fåglar, kräldjur och vattendjur har blivit tämjda av människan. Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, säger han, mina bröder. Ja, det var då rakt på sak. Jakob menar förstås inte att vår tunga alltid är ond, inte heller att allting vi säger är fullt av dödligt gift. Men det är tydligt att han menar att åtminstone en del av det vi säger kan vara nedbrytande, giftigt, och det är en bitande anklagelse för sista dagars heliga. Rösten som bär innerligt vittnesbörd uttalar innerliga böner och sjunger Sions psalmer kan vara samma röst som bryter ner och kritiserar, generar och förnedrar, orsakar smärta och fördärvar ens egen och andras ande i samma andetag. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse, suckar Jakob. Bröder och systrar, så får det inte vara, säger han. Är detta något vi alla kan arbeta på? Är detta ett område som vi alla, man som kvinna, kan försöka vara lite mer fullkomliga i. Men ni har anförtrotts den heligaste gåva som Gud kan ge er. En hustru, en Guds dotter, era barns mor som frivilligt har gett sig till er av kärlek till glädjefullt kamratskap. Tänk på alla vänliga ord ni sa under uppvaktningen. Tänk på välsignelserna du har gett med händerna kärleksfullt vilande på hennes huvud. Tänk på er själva och henne som den Gud och Gudinna som finns naturligt inom er. Och tänk sedan på andra stunder som utmärks av kalla, frätande, otyglade ord. Med tanke på skadan som kan orsakas av vår tunga är det inte att undra på att frälsaren sa: det som kommer in i munnen gör inte människan oren, men det som går ut ur munnen, det orenar henne. En make som aldrig skulle kunna tänka sig att skada sin hustru fysiskt kan knäcka, om inte hennes ben, så sannoliken hennes hjärta och ande genom tanklösa eller ovänliga ord. Fysisk misshandel fördöms genomgående och otvetydigt i Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Om det är möjligt att fördöma mer än så, så talar vi än mer kraftfullt emot alla typer av sexuell misshandel eller övergrepp. Med samma kraft talar vi idag emot verbal och känslomässig misshandel av någon, men särskilt av en make mot hans hustru. Så får det inte vara, bröder. I samma anda talar vi också till systrarna. För den verbala misshandelns synd är inte könsbunden. Hustru, hur är det med den otyglade tungan i er mun, men makten att göra gott eller ont genom era ord? Hur är det möjligt att en sådan förtjusande röst som av gudomlig natur är så änglalik, så nära slöjan, så instinktivt mjuk och nedärvt vänlig, även kan vara så skarp, så bitande, så frätande och så vild? En kvinnas ord kan vara skarpare än någon dolk som någonsin smitts. Och de kan driva människor som de älskar bortom en barriär som är tjockare än de kunde föreställa sig möjlig innan ordväxlingen skedde. Systrar, det finns inte plats i er storslagna ande för frätande eller aggressiva uttryck av något slag, inklusive skvaller, förtal eller kattaktiga kommentarer. Låt det aldrig kunna sägas om vårt hem, vår församling eller vårt grannskap att en sådan eld är tungan, en värld av ondska som brinner bland våra lemmar. Låt mig inbegripa hela familjen i detta råd. Vi måste vara så försiktiga med det vi säger till ett barn. Det vi säger eller inte säger, hur vi säger det och när, är så viktigt för hur ett barn lär sig att se på sig själv. Men det är ännu viktigare när det gäller hur det formar ett barns tillit till oss och tillit till Gud. Var uppbyggande i det ni säger till ett barn. Alltid. Säg aldrig till dem, inte ens på skoj, att de är tjocka, dumma, lata eller intetsägande. Ni skulle aldrig säga så på allvar. Men de minns allt och kan sedan kämpa med att glömma bort det och förlåta under många år. Och försök aldrig att jämföra era barn med varandra, även om ni tror att ni är bra på det. Ni kan säga positivt att Sara är söt, Sofia är smart. Men allt Sara kommer ihåg är att hon inte är smart och Sofia minns att hon inte är söt. Beröm varje barn personligen för hans eller hennes goda sidor och hjälp dem se bortom vår kulturs fixering med att jämföra sig och tävla mot andra och aldrig känna sig bra nog. I allt detta är det väl uppenbart att negativa ord så ofta kommer sig av negativa tankar, däribland negativa tankar om oss själva. Vi ser våra egna fel, vi säger eller åtminstone tänker kritiskt om oss själva, och det dröjer inte länge förrän det är så vi ser på allt och alla. Inget solsken, inga rosor, inget löfte om hopp eller lycka. Det dröjer inte länge förrän vi och alla i vår omgivning är olyckliga. Jag älskar det som Orson F. Whitney en gång sa: evangeliets ande är optimistisk. Den litar på Gud och ser livet från den ljusa sidan. En motsatt eller pessimistisk anda bryter ner människan och drar henne bort från Gud, ser livet från den mörka sidan, knorrar, klagar och vill inte lyda. Vi kanske kunde leva efter frälsarens uppmaning: var vid gott mod. Det verkar faktiskt som om vi bryter mot det budet oftare än nästan något annat. Tala hoppfullt. Tala uppmuntrande, även om er själva. Försök att inte klaga och jämra er hela tiden. Som någon en gång sa: även under civilisationens guldålder fanns det utan tvivel någon som klagade på att allt var för gult. Jag har ofta tänkt på att Nefi kanske föredrog att bindas med rep och bli slagen med en käpp mot att vara tvungen att lyssna till Lamans och Lemuels ständiga knotande. Han sa säkert: slå mig igen. Jag kan fortfarande höra er.
Life has its problems.
Ja, livet har sina problem. Jo visst, det finns negativa saker vi måste gå igenom. Men anamma en av Elster Hollands levnadsregler: ingen motgång är så hemsk att den inte kan bli värre om man klagar. Paulus uttryckte det uppriktigt men mycket hoppfullt. Han sa till oss alla: låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och bli till välsignelse, så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds heliga ande. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra. Liksom Gud i Kristus har förlåtit er. I sitt mycket gripande sista vittnesbörd ber oss Nefi att följa Guds son med hjärtats fulla föresats, och lovade oss att sedan vi har mottagit dopet av eld och den heliga anden kan vi tala med en ny tunga, ja, med änglars tunga. Och hur skulle vi kunna tala med änglars tunga, säger han, om inte medelst den heliga anden? Änglar talar genom den heliga andens kraft, och därför talar de Kristi ord. Kristus var och är sannerligen ordet, så som Johannes den älskade sa, full av nåd och sanning, full av barmhärtighet och medlidande. Så, bröder och systrar, i denna långsträckta eviga strävan att bli mer lika vår frälsare, må vi försöka vara en mer fullkomlig man eller kvinna på åtminstone ett sätt redan nu, genom att inte tala kränkande eller uttryckt mer positivt, genom att tala med en ny tunga, med änglars tunga. Våra ord, liksom våra handlingar, bör vara fyllda av tro, hopp och kärlek. De tre kristna grundsatserna som världen idag så desperat behöver. Med sådana ord, talade under andens inflytande, kan tårar torkas, hjärtan helas, liv upplyftas, hopp återvända och tillit triumfera. Det är min bön att mina ord i detta svåra ämne ska uppmuntra er, inte göra er modfällda, att ni i min röst kan höra att jag älskar er, för det gör jag. Än viktigare, vet att er fader i himlen älskar er och att hans enfödde son också gör det. När de talar till er, för det gör de, så kommer de inte i stormen, inte heller i jordbävningen, inte i elden, utan till ljudet av en svag susning, en röst så mild och vänlig. De talar med änglars tunga. Må vi alla glädja oss över tanken att när vi säger uppbyggande och uppmuntrande ord till en av dessa minsta, våra bröder och systrar och våra små, så säger vi till dem i Jesu Kristi namn. Amen.
My boyhood home in California was located.
Mitt barndomshem i Kalifornien låg ganska nära stora odlingar av aprikos, körsbär, persika, päron och annan läcker frukt. Vi bodde också nära fält med gurka, tomat och olika grönsaker. Som pojke såg jag alltid fram emot konserveringstiden. Jag tyckte inte om att diska konservburkarna eller arbeta i det varma köket. Men jag tyckte om att arbeta med mamma och pappa. Och jag älskade att äta det jag arbetade med. Jag är säker på att jag åt mer frukt än jag fick ner i konservburkarna. Minnen av tiden i köket med mamma och pappa växer till liv varje gång jag ser en burk hemkonserverade körsbär eller persikor. Det jag lärde mig där om timligt oberoende och att leva ekonomiskt genom att plocka och konservera frukt och grönsaker har välsignat mig under hela mitt liv. Det är intressant att enkla och vardagliga upplevelser ofta ger de viktigaste lärdomarna vi någonsin kan få. Som vuxen har jag tänkt på sådant jag observerade i vårt kök under konserveringstiden. Den här morgonen vill jag ta upp några av de andliga lärdomar vi kan få av den process som förvandlar gurka till inlagd gurka. Jag vill inbjuda anden att vara med oss medan vi begrundar dessa lärdomars betydelse för mig och er då vi kommer till Kristus och andligen föds på nytt. En inlagd gurka är en gurka som förändrats enligt ett visst recept och i flera steg. De första stegen från färsk till inlagd gurka är att förbereda och rengöra. Jag minns många timmar på vår bakre veranda när jag tog bort skaft och skrubbade smutsen av de gurkor vi hade plockat. Min mamma var mycket noga med förberedelsen och rengöringen av gurkorna. Hon hade höga krav på renhet och inspekterade alltid det jag hade gjort för att se till att denna syssla fullgjorts på rätt sätt. Nästa steg i den här processen är nedläggningen och marineringen av gurkorna i saltlag under en längre tid. Till saltlagen använde mamma alltid ett recept hon fått av sin mor. Ett recept med särskilda ingredienser och efter exakt tillvägagångssätt. Gurkor kan bli inlagd gurka endast om det är helt och hållet nedsänkta i saltlagen precis lagom länge. Den här marineringsprocessen förändrar gradvis gurkans sammansättning och ger den inlagda gurkan den rätta genomskinligheten och typiska smaken. Att bara bestänka eller doppa gurkan i lagen då och då åstadkommer inte den nödvändiga förändringen. Nej, oavbruten och fullständig inläggning krävs för att den önskade förändringen ska inträffa. Sista steget i processen kräver att den inlagda gurkan förseglas i burkar som rengjorts och steriliserats. Gurkorna läggs tätt i konservburkar, täcks med ett helt saltlag och processas i en konserveringsapparat. Alla föroreningar måste bort från både gurkorna och burkarna så att slutprodukten blir skyddad och bevarad. Om man har gjort allt det här rätt kan de inlagda gurkorna lagras och avnjutas länge. Sammanfattningsvis, en färsk gurka blir inlagd gurka om den förbereds och rengörs, nedsänks och marineras i saltlag och förseglas i steriliserad behållare. Processen tar tid och kan inte påskyndas och inga av de viktiga stegen får hoppas över eller undvikas. Herrens bemyndigade tjänare har gång på gång sagt att en av de främsta avsikterna med vårt jordeliv är att vi ska genomgå en andlig förvandling och förändras genom Jesu Kristi försoning. Alma förkunnade, förundra dig icke över att hela människosläkten, ja män och kvinnor, alla nationer, släkten, tungomål och folk, måste födas på nytt. Jag måste födas av Gud, förvandlas från sitt kötsliga och fallna tillstånd till ett rättfärdigt tillstånd. Jag måste åtlösas av Gud och bliva hans söner och döttrar. Sålunda blir de nya skapelser, och om icke detta sker, kunna de på intet sätt ärva Guds rike. Vi är befallda att komma till Kristus och bli fullkomnade i honom och förneka oss all ogudaktighet. Att bli nya skapelser i Kristus, att lägga bort den naturliga människan och uppleva en mäktig förändring i våra hjärtan så att vi icke mera hava någon benägenhet att göra ont utan alltid gott. Lägg märke till att den förändring som här beskrivs är mäktig, inte någon liten förändring. En andlig pånyttfödelse och grundläggande förändring i vad vi känner och önskar, vad vi tänker och gör och vad vi är. Ja, kärnan i Jesu Kristi evangelium innefattar en fundamental och bestående förändring i hela vårt väsen som möjliggörs genom att vi litar till den heliga Messias förtjänster och barmhärtighet och nåd. När vi väljer att följa mästaren väljer vi att förändras, att andligen födas på nytt. Liksom en gurka måste vi förberedas och rengöras innan den kan bli inlagd gurka. Kan du och jag förberedas med trons och den goda lärans ord och renas genom de förrättningar och förbund som handhas av aronska prästadömet. Men det ringare prästadömet fortsatte. Detta prästadöme innehar nycklarna till betjäning av änglar och det förberedande evangeliet, vilket är evangeliet om omvändelse, dop och syndernas förlåtelse. Och Herren har satt upp mycket höga krav på renhet. Lär därför dina barn att alla människor överallt måste omvända sig. Annars kunna de ej på något sätt ärva Guds rike, ty inget orent kan dväljas där eller dväljas i hans närhet. En rätt förberedelse och rening är således det första grundläggande stegen i processen att födas på nytt. Liksom en gurka förvandlas till inlagd gurka när den sänks ner i och genomsyras av saltlagen, kan ni och jag födas på nytt när vi absorberas i och av Jesu Kristi evangelium. När vi hedrar och iakttar förbunden som vi har ingått, när vi mättar oss med Kristi ord, när vi bedjar till Fadern av allt hjärta och när vi tjänar Gud av allt vårt hjärta, all vår förmåga, själ, sinne och styrka. På grund av det förbund som vi har gjort skulle ni kallas Kristi barn, hans söner och hans döttrar. Ty se, idag har han i andlig mening fött er. Ty i sägen att era hjärtan är och förändrade genom tro på hans namn. Därför är ni födda av honom och har blivit hans söner och hans döttrar. Den andliga pånyttfödelsen som beskrivs i denna vers äger vanligtvis inte rum snabbt eller på en gång. Det är en pågående process, inte en engångshändelse. Rad på rad och bud på bud, gradvis och nästan omärkligt inrättar sig våra liv, våra tankar, våra ord och våra handlingar efter Guds vilja. Den här fasen av förvandlingsprocessen kräver tid, ihärdighet och tålamod. En färsk gurka blir till inlagd gurka enbart genom stadig, oavbruten och fullständig nedsänkning i saltlag. Det är betecknande att salt är en huvudingrediens i receptet. Salt används ofta i skrifterna som symbol både för förbundet och för förbundsfolket. Och liksom saltet är väsentligt i förvandlingen från färsk till inlagd gurka är förbunden väsentliga för vår andliga pånyttfödelse. Vi påbörjar processen att födas på nytt genom att utöva tro på Kristus, omvända oss från våra synder och bli döpta genom nedsänkning till syndernas förlåtelse av någon som har prästadömets myndighet. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att vi också ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Och sedan vi kommit upp i dopets vatten behöver vår själ vara ständigt nedsänkt i och genomsyrad av frälsarens evangeliums sanning och ljus. Tillfällig och grund neddoppning i Kristi lära och att halvhjärtat delta i hans återställda kyrka kan inte åstadkomma den andliga förvandling som gör att vi kan leva ett nytt liv. Nej, trohet mot förbund, beständiga åtaganden och att erbjuda Gud hela vår själ krävs om vi ska få evighetens välsignelser. Nu, mina älskade bröder, önskar jag att ni vill komma till Kristus som är Israels helige och få del i hans frälsning och återlösningskraft. Jag kommer till honom och frambär en hela eder själ till ett offer åt honom och fortfarande med att fasta och bedja och hålla ut in till änden. Då skulle ni, så visst som Herren lever, bli frälsta. Att totalt omslutas av och genomsyras av frälsarens evangelium är viktiga steg i processen att födas på nytt. Inlagd gurka läggs i steriliserade burkar och värmebehandlas för att få bort orenheter och försegla behållarna mot yttre orenhet. Kokningen i vattenbad gör att den inlagda gurkan kan både skyddas och förvaras länge. På liknande sätt blir vi stegvis renade och helgade när vi och jag tvättas i Lammets blod, föds på nytt och tar emot förrättningarna och hedrar förbunden som handhas genom Melkisedeska prästadömets myndighet. Inte desto mindre fastade de ofta och bådo och blev starkare och starkare i sin ödmjukhet samt fastare och fastare i Kristi tro till dess deras själar vore fyllda med glädje och tröst. Ja, deras hjärtan vore renade och helgade med en helgelse som bestod i att de överlämnade sina hjärtan åt Gud. Ordet försegla eller besegla i mitt tal idag gäller inte bara de vigslar för evigheten som förrättas i Herrens hus. Jag använder snarare ordet så som det förklaras i kapitel 76 i läran av förbunden. Detta är Kristi evangeliums vittnesbörd angående dem som skulle framkomma i det rättfärdigas uppståndelse. Det är och det som har mottagit Jesu vittnesbörd och trott på hans namn samt låtit döpa sig på samma sätt som han blev begraven. Jag har blivit begravna i vatten i hans namn enligt den befallning han gav. Att det genom att hålla hans bud måtte bliva tvagna och renade från alla sina synder och mottaga den helige anden genom handpåläggning av den som är ordinerad och beseglad till denna myndighet. Det är och det som övervinner genom tron och är och beseglade med löftets helige ande som fadern utgjuter över alla dem som är och rättfärdiga och sanna. Löftets helige ande är den helige andens bekräftande. När en förrättning, ed eller förbund beseglas genom löftets helige ande blir det bindande på jorden och i himmelen. Att få den helige andens godkännande stämpel blir med tiden resultatet av trofasthet, redbarhet och ihärdighet i att hålla evangeliets förbund. Denna besegling kan emellertid förverkas genom orättfärdighet och överträdelse. Reningen och beseglingen genom löftets helige ande utgör de slutliga stegen i pånyttfödelsens process. Mina kära bröder och systrar, jag ber att denna liknelse med inlagd gurka ska hjälpa oss att bättre utvärdera våra liv och förstå den andliga pånyttfödelsens eviga betydelse. Liksom Alma talar jag med hela min själs kraft. Nu säger jag eder att detta är den orden efter vilken jag är kallad. Jag att predika för mina älskade bröder och för en var som bor i landet. Jag predika för alla, både gamla och unga, både bundna och fria. Ja, jag säger eder, ålderstigna och även medelålders och det uppväxande släktet. Jag att ropa till dem att de måste omvända sig och födas på nytt. Jag vittnar om att den levande frälsaren är verklig och att han inbjuder oss att komma till honom och bli förvandlade. Jag vittnar om att hans kyrka och prästadöme har återställts genom profeten Joseph Smith. Genom tro på Kristus kan vi bli andligen förberedda och renade från synden, omslutna och genomsyrade av hans evangelium samt renande och beseglade genom löftets helige ande, jag födda på nytt. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Thank you.
We are grateful to the Tabernacle Choir for the beautiful music they provided this morning.
Vi tackar Tabernakelkören för den vackra musiken. President Hinckley har bett mig att nu tala till er. Efter mitt tal avslutas mötet med att kören sjunger Come thou fount of every blessing. Avslutningsbönen uppsänds sedan av äldste Paul E. Kulliker i det 70-års forum och konferensen gör uppehåll till klockan 14 i eftermiddag.
Recently I was looking through some family photo albums. Cherished memories flooded my mind.
Nyligen gick jag igenom några av familjens fotoalbum. Mitt sinne översvämmade av kära minnen när jag såg bild efter bild på nära och kära som samlas på utflykter och födelsedagar, återföreningar och högtidsdagar. Sedan dessa foton togs har några av dessa älskade lämnat detta liv. Jag tänkte på Herrens ord. Du ska så leva tillsammans i kärlek att du begråter förlusten av dem som dö. Jag saknar var och en som har lämnat vår familjekrets. Även om döden är svår och smärtsam är den en viktig del av vår jordiska upplevelse. Vi började vår vistelse här genom att lämna vår förjordiska tillvaro och komma till jorden. Poeten Wordsworth fångade denna resa i sin inspirerade aning om odödlighet. Vår födelse till jordlivets rike är blott en sömn av glömska skymd. Vår själ, en stjärnas like, har lyst i en annan rymd. Ehuru fattigt lottade, dock ej fullkomligt blottade, med skimmerspår av en förlorad skrud, så kommer vi från Gud. Himlen omger oss i vår barndomstid. Livet går vidare. Ungdomstiden följer på barndomen och vi blir vuxna så gradvis att vi knappt märker det. När vi söker efter och begrundar livets syfte och problem stöter vi alla förr eller senare på frågan om livets varaktighet och om ett eget evigt liv. Dessa frågor tränger sig enträget på när våra nära och kära lämnar oss eller när vi måste lämna dem som vi älskar. Vid sådana tillfällen begrundar vi den allmänna frågan som den gamle Job bäst gav uttryck för när han för många hundra år sedan frågade: kan en människa få liv igen som en gång dött? Idag, liksom alltid, bestrider skeptikerna Guds ord. Och var och en måste välja vem han ska lyssna till. Clarence Darrow, den berömde juristen och agnostiken, förklarade: inget liv är mycket värt och varje död är bara en liten förlust. Schopenhauer, den tyske filosofen och pessimisten, skrev: att önska sig odödlighet är att önska ett förevigande av ett stort misstag. Slutcitat. Och till deras ord läggs de nya generationernas, när dåraktiga människor på nytt korsfäster Kristus. För de modifierar hans underverk, tvivlar på hans gudomlighet och förkastar hans uppståndelse. Robert Blatchford angriper i sin bok God and My Neighbor med kraft sådana vedertagna kristna trosatser som Gud, Kristus, bön och odödlighet. Han påstår djärvt: jag hävdar att jag bevisat allt jag avsett bevisa, så fullständigt och bestämt att ingen kristen, hur framstående eller kunnig han än må vara, kan bemöta eller rubba mina argument. Han omgav sig med en mur av misstro. Så hände något förvånansvärt. Hans mur smulades sönder till dammkorn. Han lämnades blottställd och oskyddad. Sakta började han träva sig tillbaka till den tro han föraktat och förlöjligat. Vad var det som orsakade en sådan grundig förändring av hans inställning? Hans hustru dog. Med förkrossat hjärta gick han in i det rum där hennes jordiska kropp låg. Han tittade än en gång på det ansikte han älskade så mycket. När han kom ut sa han till en vän: Det är hon. Och ändå är det inte hon. Allt är förändrat. Något som fanns där förut har tagits bort. Hon är inte densamma. Vad kan ha lämnat henne annat än själen? Senare skrev han, döden är inte vad en del människor föreställer sig. Det är bara som att gå in i ett annat rum. I det andra rummet finner vi de kära kvinnor och män och underbara barn som vi har älskat och förlorat. Mot tvivlen i dagens värld rörande Kristi gudomlighet söker vi en beröringspunkt, en oantastlig källa, ja, ett vittnesbörd från ett ögonvittne. Stefanus, på Bibelns tid, dömd till en grym martyrdöd, såg upp mot himlen och utropade: jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Vem kan undgå att bli övertygad av Paulus gripande vittnesbörd till korintierna? Han förklarade att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Allra sist, sa Paulus, visade han sig också för mig. I vår tidsutdelning uttalade samma vittnesbörd med djärvhet av profeten Joseph Smith när han och Sidney Rigdon sa: nu, efter de många vittnesbörd som är avgivna om honom, är detta det sista vittnesbördet vilket vi giva om honom. Han lever. Detta är den kunskap som ger styrka. Detta är den sanning som skänker tröst. Detta är den förvissning som leder dem som är nedböjda av sorg ut ur skuggorna och in i ljuset. Julafton 1997 träffade jag en märklig familj. Varje medlem i familjen hade ett orubbligt vittnesbörd om att uppståndelsen är sann och verklig. Familjen bestod av mor och far och 4 barn. Alla barnen, 3 söner och en dotter, hade fötts med en ovanlig form av muskelförtvining. Och de var alla handikappade. Mark, som då var 16 år, hade genomgått en ryggoperation i ett försök att hjälpa honom att röra sig friare. De andra 2 pojkarna, Christopher, 13 år, och Jason, 10 år, skulle resa till Kalifornien några dagar senare för att genomgå en liknande operation. Den enda dottern, Shanna, var då 5 år gammal. Ett vackert barn. Alla barnen var intelligenta, trosfyllda, och det märktes tydligt att deras föräldrar, Bill och Sherry, var stolta över dem alla. Vi talade en stund med varandra och familjens speciella anda fyllde mitt kontor och mitt hjärta. Fadern och jag gav välsignelse till de 2 pojkar som skulle opereras. Och sedan frågade föräldrarna om lilla Kärna fick sjunga för mig. Hennes far berättade att hon hade begränsad lungkapacitet och att det kanske skulle bli svårt för henne, men hon ville försöka. Till ackompanjemang från en inspelad kassett med vacker, klar röst som aldrig missade en ton, sjöng hon om en ljus framtid. En vacker dag som jag drömmer om. I en värld jag gärna vill se finns en vacker plats där solen går upp och den lyser i skyn för mig. Denna vackra vintermorgon, om min önskan kunde uppfyllas, då skulle den vackra dag jag drömmer om vara här. Och nu. Allas känslor var uppenbara när hon sjungit färdigt. Andligheten i detta besök angav tonen för min jul det året. Jag höll kontakt med familjen, och när äldste sonen fyllde 19 ordnade man så att han kunde utföra en speciell mission på kyrkans huvudkontor. Så småningom fick också de 2 andra bröderna möjlighet att utföra sådan mission. För nästan ett år sedan dog Christopher, då 22 år gammal, av den sjukdom som alla barnen drabbats av. Och i september förra året fick jag höra att lilla Shanna, nu 14 år, hade avlidit. Vid begravningsgudstjänsten prisades Shanna med vackra hyllningar till båda överlevande bröderna. Stödda på talarstolen berättade om gripande händelser i familjen. Shannas mor sjöng ett vackert stycke som en del av en duett. Hennes far och farfar höll rörande predikningar. Fastän deras hjärtan var förkrossade bar de alla kraftfulla och innerliga vittnesbörd om att uppståndelsen är verklig och om det faktum att Shanna fortfarande lever, liksom hennes bror Christopher. Båda väntar på en härlig återförening med sin älskade familj. När det var dags för mig att tala berättade jag om familjens besök på mitt kontor nästan 9 år tidigare och om den vackra sång som Shanna sjungit vid det tillfället. Jag avslutade med de här tankarna. Eftersom vår frälsare dog på Golgata har döden inte något grepp om någon av oss. Shanna lever, frisk och kry. Och för henne är den vackra dag hon sjöng om, den speciella julaftonen 1997, den dag hon drömde om, är här och nu. Mina bröder och systrar, vi skrattar, vi gråter, vi arbetar, vi leker, vi älskar, vi lever. Och så dör vi. Döden är vårt universella arv. Alla måste gå igenom dess portaler. Döden gör anspråk på de äldre, de trötta och slitna. Den besöker ungdomen när hoppet blommar och i förväntningarnas glansdagar. Inte heller små barn är undantagna dess grepp. Med aposteln Paulus ord: det är bestämt om människan att hon en gång ska dö. Och döda skulle vi förbli om det inte varit för en människa och hans mission. Ja, Jesus från Nasaret. Han föddes i ett stall, vaggades i en krubba och hans födelse uppfyllde många profeters inspirerade ord. Han erhöll undervisning från höjden. Han gav oss livet, ljuset och vägen. Folkmängden följde honom. Barnen älskade honom. De högmodiga förkastade honom. Han talade i liknelser. Han undervisade genom föredöme. Han levde ett liv som var fullkomligt. Fastän kungarnas kung och herrarnas herre hade kommit, hälsades han av några som en fiende, en förrädare. Så följde en parodi som några kallade rättegång. Ropen, korsfäst, korsfäst honom, fyllde luften. Så följde de tunga stegen uppför Golgatas kulle. Han förlöjligas, smädades, hånades, begabbades och spikades på ett kors. Medan han ropade: Messias, Israels konung, han borde nu stiga ner från korset så att vi får se det och tro. Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Hans svar löd: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. I dina händer överlämnar jag min ande. Och när han sagt detta gav han upp andan. Kärleksfulla händer lade hans kropp i en uthuggen klippgrav. På första dagen i veckan, mycket tidigt på morgonen, kom Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, tillsammans med andra till graven. Till deras förvåning var deras herres kropp borta. Lukas säger att två män i skinande kläder stod framför dem och sa: Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Nästa vecka kommer den kristna världen att fira den viktigaste händelsen i historien. Dessa enkla ord, han är inte här, han har uppstått, var första bekräftelsen på att vår Herre och Frälsare Jesus Kristus bokstavligen uppstått. Den tomma graven, denna första påskmorgon, gav trösterik försäkran, ett jakande svar på Jobs fråga, kan en människa få liv igen som en gång har dött? Till alla som förlorat nära och kära vill vi ändra Jobs fråga till ett svar. En människa som en gång dött skall få liv igen, vi vet. Ty vi har ljuset från uppenbarad sanning. Jag är uppståndelsen och livet, sa mästaren. Den som tror på mig skall leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Genom tårar och prövningar, genom fruktan och sorger, genom sorger och ensamhet på grund av att vi mist nära och kära, finns en förvissning om att livet är evigt. Vår Herre och Frälsare är det levande vittnet på att det är så. Av allt mitt hjärta och min själs innerlighet höjer jag min röst som ett särskilt vittne och betygar och förkunnar att Gud verkligen lever. Jesus är hans son, faderns enfödde i köttet. Han är vår återlösare. Han är vår medlare hos fadern. Han är den som dog på korset för att sona våra synder. Han blev uppståndelsens förstlingsfrukt. Tack vare att han dog skall alla leva igen. Oh, vilken glädje denna mening ger oss. Han lever, min förlossare. Må hela världen veta det och leva efter den kunskapen, ber jag ödmjukt. I Jesu Kristi, Herrens och Frälsarens namn. Amen.
Call for songs, O Lord. Holy Father in heaven.
Helige Fader i himlen.
We humbly express our love unto thee.
Vi uttrycker ödmjukt vår kärlek till dig och är tacksamma för denna ljuva stund av bön och undervisning och vittnesbörd. Vi tackar dig, kära Fader, för de som presiderar över och leder denna kyrka och ber för dem. I Jesu Kristi namn. Amen.
This is the 177th annual general.
Detta var den första sessionen under den 177:e årliga konferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.